Ja ni, vad roligt för mig att få ta en liten paus från att predika jättekorta och undervisande texter till att ta mig an ett helt kapitel av berättande text. Egentligen skulle ju alltså Johannes ha predikat den här texten förra veckan, men han blev sjuk. Och nästa vecka kommer ju om Herren vill Emanuel att predika kapitel 21. Så vi behövde få in kapitel 20 idag. Och Johannes är ju tyvärr ute, eller tyvärr för oss, men roligt för dem. Han är ju i Eslöv eller Lund. Jag har inte riktigt fattat vad skillnaden är. Och han predikar där. Jag hoppas att han predikar den predikan som han hade förberett. Jag vet inte riktigt vad han tog vägen sen. Men därför fick i alla fall jag ta mig an. Dels ta en paus ifrån Efeserbrevet och istället ta mig an det här kapitlet ur första Moseboken. Och vi har hört texten läsas. Och det kan ju verka alltså som att det är en relativt oviktig historia. Eller jag vet inte om ni tänkte på det. Vi har ju hört allt det här förut. Det är liksom inga nyheter. Det är bara en ny plats och nya karaktärer. Men det är samma grej. Vi har en liknande händelse i det 12:e kapitlet. Och dessutom kommer en liknande händelse, mycket liknande händelse, i det 26:e kapitlet. Fast i kapitel 26 handlar det om Isak som låtsas att hans fru är hans syster. Och någonting som är intressant med den händelsen är ju förstås att det sker i samma land med samma kung. Eller åtminstone en kung som heter samma sak. Kanske hans sonson Abimelek. Men vi har ju läst om Sodom och Gomorra i kapitel 19. Det är otroligt dramatiskt. Eld liksom faller ner från himlen och utplånar de här städerna. Det är ju kapitel 19 och så har vi kapitel 21. Där föds Isak. Löftet uppfylls. Det som vi har väntat på genom hela den här berättelsen om Abraham. Och så har vi här liksom kapitel 20. Det kan kännas lite som en transportsträcka, eller? Är det en transportsträcka? Nej, det är ingen transportsträcka. Låt oss inte tro det. I det här kapitlet, i sin eventuella brist på stora händelser, finns mycket viktiga lärdomar för oss. Både för Abraham, men framförallt för oss nu för tiden. Abraham har redan dragit de lärdomarna. Om vi tar till oss de här lärdomarna så kommer de att ha bäring på hela våra liv. Och fast jag inte har sagt vad det handlar om, så kan jag inte tillräckligt betona hur viktigt det här är. Vi har helt enkelt inte tid med halvviktiga saker idag. Vi har inte tid med halvviktiga saker i vår tid eller idag, den här dagen, den här förmiddagen. Och jag skulle vilja utrusta dig om jag kunde som en soldat i en armé. Jag kommer att liksom hänga på dig en hel del utrustning. Och beroende på vilka situationer du sen kommer att hamna i, så kan det vara så att den utrustning du har med dig idag gör skillnaden mellan liv och död. Det betyder inte att jag nödvändigtvis kommer att säga någonting som du inte redan har hört. Men du vet hur det är med militär utrustning. Det handlar om funktion. Det handlar om tillförlitlighet. Vi har inte tid med trams. Vi har inte tid med ytligheter. Vi går in i en säsong nu där de olika frikyrkosamfunden, de har sina årliga konferenser och kongresser och sammankomster och allt vad det heter. Och den kristna pressen som från början var full av trams fyller nu på nytt sina sidor och sina krönikor om värdelösa förslag, om olika försök att utplåna sig själv i en strävan att vara kulturen till lags. Kom igen, vi har inte tid med sånt, varken idag eller någon annan dag, därför att vi har långt större saker att begrunda, förundras över. Så vänner, låt oss gå vidare nu och titta på den här viktiga texten. Jag delar upp den i fyra delar och jag tänkte kommentera dem då i turordning. Jag kommer att dröja kvar längst vid den tredje punkten. Där tänker jag att jag drar flest av tillämpningarna. Punkterna är fyra alltså. För det första, problemet, det är vers 1 och 2. Problemet, vers 1 och 2. För det andra, vers 3 till 7, det är Guds kontroll över alla omständigheter. Alltså egentligen, den första punkten är problemet, det är liksom introduktionen. Sen är det två samtal, först mellan Gud och Abimelek och sen mellan Abimelek och Abraham. Och sen är det själva upplösningen. Så problemet, Guds kontroll över alla omständigheter. Sen den tredje punkten, Abrahams ursäkter. Det är vers 8-13. Abrahams ursäkter. Och sen för det fjärde, upplösningen. Jag kallar den för Guds oförstörbara löften. Nu börjar vi med den första punkten. Här har vi problemet i texten. Det är ju verserna 1 och 2. Abraham, det står så här. Abraham bröt upp därifrån. Alltså därifrån där han tidigare var. Troligtvis Mamres, Terebintlund. Det står i 18:1. Han bröt upp därifrån och flyttade till Negev. Där upphöll han sig mellan Kadesh och Shur. Och han bodde en tid i Gerar. Och Abraham sa om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, kungen i Gerar, bud och hämtade Sara till sig. Okej, här kommer Abraham till Filisternas land och han kommer som en främling hit. Han har ju blivit lovad det här landet som han vandrar runt i. Men han är fortfarande en främling i landet. Och omedelbart när vi läser de här verserna ser vi att Abraham upprepar samma synd som han gjorde i det 12:e kapitlet. Jag tror Nima predikade det, va? Kapitel 12. Samma synd som när han begav sig ner till Egypten. Och han var rädd, då var han rädd att han skulle bli dödad för att hans fru Sara var så vacker. Så han ljög helt enkelt. Och han lät kungen i landet ta henne till sin fru för att Abraham skulle rädda sitt eget skinn. Och i det 12:e kapitlet alltså står det att det berodde på att hon var så vacker. Och det var många år tidigare. Här är Sara i 90 års åldern. Hon är säkert fortfarande mycket vacker. Men det står inte i texten varför kungen skulle ha just henne. Kanske var det så att kungen ville ha en äktenskapsallians. Abraham kommer in och Abraham är en mycket inflytelserik man. Nästan en kung i sin egen rätt. Fast han inte hade något land. Han hade mängder av boskap, mängder av tjänare. Han hade besegrat flera andra kungar. Är det inte intressant, om vi bara gör en liten parentes här, att alla kulturer har sina positiva och sina negativa sidor. Här har vi en kultur som höll äktenskapet högt. Man kunde inte bara ta en annan mans fru. Man förstod att äktenskapsbrott är en synd. Och man märker på den här hedniska kungen när han utbrister. Vad har jag gjort mot dig? Liksom, i frustration han utbrister till Abraham. Han visste att man inte ska begå äktenskapsbrott. Mord däremot. Inte lika farligt. Det verkar liksom inte vara samma. Det var inte lika petigt med det. Man kunde inte bara ta någons fru. Men man kunde slå ihjäl honom. Och då är ju frun fritt fram eftersom hon inte tekniskt sett längre är gift. Så Abraham då, han tog fram sin gamla goda plan, eller inte alls goda plan, sin gamla plan. Och så alltså, vart de än kom skulle de säga att Sara var Abrahams syster. Och Abraham ursäktade sig med att tekniskt sett så är hon ju också min syster, eller hur? Hon är ju min halvsyster. Så det är inte så farligt kanske. Men det, vänner, det är ingen tvekan om att syftet var att vilseleda. Han ljög. Det går inte att skönmåla det. Han ljög. Abimelek. Han har ett fint namn. Det betyder min far är kung. Och vi vet inte om det här var hans tilltalsnamn eller om det var en titel ungefär som farao. För vi vet ju att ett antal år senare så fanns det en kung i samma land. Som också hette Abimelek. Och om det var så att de bara gav varandra det namnet, det vet vi inte, eller om det var en titel. Men hur som helst. Problemet. Till följd av Abrahams lögn har Sara blivit tagen av en mäktig utländsk kung. Så, vad kommer nu att ske? Nästa punkt, vers 3-7. Det är det första samtalet i texten mellan Gud och Abimelek. Jag kallar punkten Guds kontroll över alla omständigheter. Så nu har vi fått en liten introduktion till berättelsen i de första två verserna. Nu kommer vi till själva händelserna här då. Och först in på scenen så har vi berättelsens huvudperson. Jag vet inte om ni har tänkt på det, om ni har läst Shakespeare någon gång eller så. Kallas för protagonist. Här har vi liksom den som vi hejar på. The good guy. Han är först in på scenen och presenterar sig så att vi får liksom sympatier för honom. Och vem är berättelsens huvudperson här? Jo, men det är Gud själv. Det börjar med att Gud kommer till Abimelek i en dröm. Och Gud, alltså det här är en dröm som vi inte vill ha, vänner. Det kan vara gott att träffa Gud kanske, jag vet inte, så här. Men det här är inte de omständigheter som vi vill träffa Gud under. Gud kommer till Abimelek och han säger, du kommer att dö. Och du kommer att dö på grund av det du har gjort med den här mannens fru. Den här kvinnan som du har tagit. För hon är en annan mans hustru. Och Abimelek han svarar ju direkt, men vänta. Jag är oskyldig. Jag visste ingenting. Och dessutom har jag inte ens rört henne. Jag har inte gjort något fel. Och det är ganska härligt på det sättet att ha rätt när man argumenterar med den som är allvetande och alls, liksom, alls rättfärdig och allting sånt. Han säger bara, ja, jag vet att du inte har gjort något fel. Det är lugnt. Det är liksom, du behöver inte bevisa någonting för mig här. Jag vet att du har gjort det här med uppriktigt hjärta och allting. Och så fortsätter Gud att förklara för Abimelek hur han ska reda upp den här röran och rädda sitt liv och livet på alla i hans eget hus. Det finns en parallell, om man funderar lite här. Det finns en parallell mellan den här texten och berättelsen om Jona. Ni minns att Jona, det var den här motvillige profeten. Vi har ju Jona här, men låt oss inte tänka på Jona, vår kompis Jona här nu, utan Jona i Bibeln. Jona, den här motvillige profeten som Gud sände till den stora och hemska staden Nineve. Men Jona ville inte resa dit, så han begav sig åt motsatta hållet. Och med undantag för några verser i Jona bok, när han ligger i fiskens mage och är liksom nära döden, då är han ganska ödmjuk. Det verkar ha funkat på honom ett tag i alla fall. Men med undantag av det så framstår ju Jona som någon som är sur och envis och som bara vill att hans fiender ska dö. Han vill inte att de ska få chansen att omvända sig. Och han blir arg på Gud för att Gud är så snabb att förlåta. Det är liksom dynamiken i Jona-berättelsen där. Att Jona bara är sur och Gud är god. Så. Men det intressanta här är att i Jona-berättelse så verkar alla, förutom profeten själv, alla verkar vara ganska kloka och gudfruktiga. Vi har sjömännen i Jona-berättelse. Visserligen tillbad de andra gudar. Men de insåg att de borde frukta den Gud som orsakade den här stormen. Och de bad Gud om förlåtelse när de kastade Jona över bord. De visste att det här var något som de inte borde göra. Och vi har kungen i Nineve, den här stora onda staden. Som tillsammans med allt sitt folk, till och med boskapen, omvände sig efter att Jona hade promenerat till sist genom staden. Och bara ropat, om 40 dagar kommer alla här och dö. Det var liksom hans predikan. Och alla liksom, va? Vad är det här? Och de omvänder sig. De här personerna som borde liksom vara de förtappade och onda, de framstår mer som kloka och hederliga än Guds egen tjänare. Och detsamma gäller ju berättelsen här om Abraham och Abimelek. Den här kungen verkar ju frukta Gud mer än Abraham fruktar Gud. Är det inte märkligt? Det finns något djupt störande när den person som bara lever för sig själv, som bara lever för att liksom maximera sitt eget välstånd, lever på ett sätt som väcker mer respekt än den som säger sig tillhöra Gud den högsta och den som är satt att vara en välsignelse till alla folk. Det vittnar ju någonstans om att vi har glömt vilka vi är. Att vi har glömt vilket syfte Gud har gjort med våra liv. Vilken riktning våra liv har. Vem det är vi tillhör. Och samtidigt nu då ska vi nog inte skönmåla Abimelek för mycket. Det är sant att han var oskyldig och att han inte visste att Sara var gift. Men även om han skulle ha rört henne så skulle det ha varit en synd. Alltså man kan begå synd i okunskap och det fortfarande är synd. Men lägg märke till igen här nu då, att det är Gud som har all kontroll. Gud säger själv i vers 6 att det är han som har hindrat kungen från att synda med henne. Eller mot henne. Och hur hindrade Gud Abimelek från att synda? Titta i vers 17. Där står det att Abraham bad till Gud Och Gud botade Abimelek. Gud hade alltså gett Abimelek någon sorts problem som gjorde att han inte kunde få barn. Någon sjukdom eller någon sorts fysisk nedsättning som han behövde bli botad från. Och de flesta kommentarer gissar att Abimelek hade fått någon sorts nedsatt sexuell funktion under den tid som Sara var hos honom. Och att det var den anledningen som han inte rörde vid Sara. Återigen så kan vi se hur Gud leder alla dessa händelser. Och det är värt att påminna sig att även om vi överväldigas, eller snarare så här, även när vi överväldigas av all den här världens ondska, även om alla omständigheter verkar vara hopplösa, oöverstigliga, så är Gud fortfarande den som har all kontroll, vänner. Han är alls mäktig. Ingenting är någonsin hopplöst. Och det betyder inte att det är Gud som är upphov till ondskan. Nej, vi är fortfarande ansvariga för våra handlingar. Vi är inte Guds marionettdockor. Gud gör inte som du kanske gjorde med din lillebror när du var liten. Eller inte så liten. När du liksom tog hans händer och sa, sluta slå dig själv, sluta slå dig själv. Gud gör inte så. Jag gör så, men inte Gud. Gud, det är inte så han leder. Däremot regerar han i en övergripande suveränitet som är oinskränkt. Gud har aldrig bråttom. Gud är aldrig pressad. Och det är så lätt att bli överväldigad av allt lidande, all ondska. Men vänner, vi har aldrig varit menade att bära all världens lidande på våra axlar. Vi känner till så mycket nu för att vi har så mycket medier och sånt där. Och det gör oss tyngda med rätta. Men vänner, låt oss höra om det. Vi tar det på allvar. Vi hör om det. Vi sörjer över det. Vi klagar över det på ett bibliskt vis. Och samtidigt får vi ha absolut visshet att mitt i allt detta elände har vi en allsmäktig, allvetande, oändligt god och oändligt rättfärdig Gud som leder historien framåt helt och hållet enligt sin goda vilja. Sara blev tillfångatagen. Det var säkert inte roligt. Och samtidigt mitt i eländet satte Gud stopp. Nej. Hit men inte längre. Den här håller på lossna. Kan du titta på det, Jona? Där. Så, tack. Punkt nummer 3. Abrahams ursäkter. Ska vi se om jag drar in den lite. Så där. Det är vers 8-13. Hör här, 8:e versen. Tidigt nästa morgon steg Abimelek upp och kallade till sig alla sina tjänare och berättade allt för dem. Männen blev mycket förskräckta. Det är tydligt här. Abimelek var skakad. Han och hans män fruktar Gud. De är rädda för Gud. De har säkert inte ordning på sin teologi. De visste inte vem Gud var. De trodde säkert att det här är en gud bland massa andra gudar. Men det går inte att ta miste på att de menar allvar här. Och det är åtminstone en början. Guds fruktan är begynnelsen till visdom. Det är inte allt. Men det är åtminstone begynnelsen. Det är aldrig mindre. Och vi ser också att Abimelek kallar på Abraham här nu då. Och konfronterar honom. Det är vers 9. Abimelek kallade på Abraham och sa till honom. Vad har du gjort mot oss? Och vad har jag gjort för synd mot dig? Eftersom du har dragit en så stor synd över mig och mitt rike. Du har gjort sådant mot mig som ingen borde göra. Och Abimelek frågade Abraham. Vad tänkte du när du gjorde så? Alltså, varför försöker du förstöra mitt liv? Vad är det som händer? Vad har jag gjort mot dig? Och Abraham, han försöker ju försvara sig. Och han ger 3 ursäkter här nu då för sitt beteende. 3 ursäkter. För det första säger han att han inte trodde att det fanns någon gudsfruktan på det här stället. Jag trodde inte att det fanns någon gudsfruktan på det här stället. Det låter ju rätt ynkligt alltså. Och det är ingen tvekan om att Abraham hade fel. Faktum är att personerna på den här platsen har ju agerat mer hedervärt än Abraham själv. Men även om Abraham skulle ha haft rätt, även om det inte fanns någon gudsfruktan på det här stället, så måste vi veta att det finns något som är värre än döden. Vänner, någonting som kännetecknar en gudfruktig och mogen kristen är att han eller hon fruktar synden mer än han eller hon fruktar lidande. Att frukta synden mer än lidande. Han eller hon, den kristne, förstår att synden utgör ett större hot mot mig än lidande. Ja, synden utgör ett större hot än döden själv. Det är det som gör sånt intryck på oss när vi läser om modet hos de här tre judiska pojkarna i Daniels bok, som får välja mellan att å ena sidan tillbe Nebukadnessars staty som alla andra eller kastas i en brinnande ugn. Ganska enkelt val för de flesta av oss. Och du minns vad de säger, Daniel 3:17. De säger, om det blir så att vi kastas i ugnen, är vår Gud som vi dyrkar mäktig att rädda oss ur den brinnande ugnen och ur din hand, o konung. Men om inte, ska du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi tillber och att vi inte tillber guldstatyn som du har ställt upp. Wow! Varför gör de så? Varför tänker de ändå inte tillbe Nebukadnessars staty? Det är för att de vet att det finns någonting som är värre än döden. Det är inte det värsta som kan hända, att de slängs i en brinnande ugn. Ser du perspektivet? Så dels hade Abraham fel i sitt första antagande att det inte fanns någon gudsfruktan här. Han trodde att det här skulle vara en kloak av ondska, precis som Sodom hade varit. Men så var det inte. Det fanns någon sorts grundläggande respekt för Gud och känsla för rätt och fel. Alltså så långt folket hade kännedom om honom. Och dessutom hade Abraham fel när han tänkte att synden är befogad. Att det är okej så länge det hjälper mig att liksom rädda mig från lidande. Och det felet är långt allvarligare. Det är rent av förödande. Så den första ursäkten, jag tänkte att det inte fanns någon gudsfruktan här. Den andra ursäkten som Abraham ger är att Sara faktiskt ju är hans syster, tekniskt sett. Så egentligen har han ju inte ljugit, eller? Det är ju ingen tvekan om att det är en lögn. Hans syfte var att förleda. Han höll borta väsentlig information som gav kungen en helt felaktig bild om hur det förhöll sig. Vänner, det är en lögn. Vi kan hålla på att trixa, men vi kommer inte undan. Det är en lögn. Det är en lögn. Okej, låt oss inte hålla på och krångla med det där. Och dessutom, när Mose lag kom att skrivas några hundra år senare, så skulle det framgå att det är olagligt att gifta sig med sin syster. Så ända sedan Mose har Israels folk läst den här ursäkten och förstått att det är en usel ursäkt, eftersom Abraham gjorde vad Gud senare skulle förbjuda. Så också den här ursäkten, hon är egentligen min syster, den är liksom dubbelt usel. Det är både olagligt och, eller kommer att bli olagligt, och det är en lögn. Den tredje ursäkten finns i den 13:e versen, där Abraham säger, Gud sände mig på vandring. Hör du? Gud sände mig på vandring. Okej, det verkar vara liksom, på grund av att Gud sände mig på vandring så behövde jag förstås vidta vissa försiktighetsåtgärder här. Och de råkade involvera lögn och bedrägeri. Det här har varit hans plan hela tiden. Vem vet hur många gånger han har gjort så här? Och vilken lögn dessutom det är. Han säger till sin fru, om du älskar mig, Sara, så går du med i den här lögnen med mig. Så det innebär att han inte bara krävde av henne att hon skulle visa sin kärlek till honom genom att bidra till hans bedrägeri. Dessutom skulle hon komma att tas till främmande män. Abraham anspelar på Saras kärlek, på hennes tillgivenhet till honom. Och han gör den till ett vapen mot henne och förvandlar henne till en bricka i sitt eget falska spel så att han själv kan komma undan. Och vems fel är det då? Ja, om man frågar Abraham själv så är det ju i alla fall inte hans fel. Det är Guds fel. Det var Gud som sände mig på vandring och tvingade mig till allt det här. Skyll inte på mig. Skyll på honom. Så här har vi Abrahams försvar. Han har talat om filisternas gudlöshet. Han har talat om Saras tekniska relation till honom. Och han talade om att det var Gud som gjorde honom till en vandrare. Så vem är det egentligen som bär skulden för allt det här enligt Abraham? Ja, dels är det ju Abimelek. Det är ditt fel. Och dels är det ju Sara. Och dels är det Gud. Vänner. Vänner. Är det inte väldigt mycket så här också vi låter? Vems fel är det när du syndar? Ja, när jag syndar så kan jag tänka på massa människor, massa omständigheter. Men precis som Abraham så är ju den sista jag tänker på mig själv. Det kan vara liksom, jag syndar, men det kan vara ditt fel. Det kan vara min frus fel. Det kan vara Guds fel. Men mitt fel? Nej. Nej, nej, nej. Alltså vi gör alla så här, särskilt med de synder som vi har närmast till. Vi söker ursäkter överallt och vi tar inte ansvar för det själva. Ibland, vänner, ibland är vi ju verkligen offer för andras ondska. Ibland är vi oskyldiga. Men allt som oftast, även när det börjar med att någon annan verkligen har gjort ont mot oss, så blandas de här frågorna. Och någonstans så blir det som att vi börjar med att ursäkta istället för att ta ett eget ansvar. Och just den här synden, att ljuga om sin fru och utsätta henne för fara för att rädda sitt eget skinn, det var en återkommande synd hos Abraham. En återkommande synd. De gamla puritanerna, de talade om besetting sins. Besetting sins. Det här var ett uttryck som man hämtade från Hebreerbrevet 12:1. 12:1 talar om att vi ska lägga bort särskilt synden som snärjer oss eller ansätter oss så hårt. Besetting sins. Det är den sortens synder som vi är extra svaga för och som vi återkommer till gång på gång, om och om igen. Återkommande synder. Jag talade inledningsvis om kulturer. Varje kultur har de här återkommande synderna. Till exempel under 1700-talet i den kristna världen, kristna kulturer. Under 1700-talet hade man nolltolerans mot sexuella synder. Det betyder inte att det inte förekom någon sexuell synd, men det var någonting som kulturen såg mycket allvarligt på. Sexuella synder. Och samtidigt som man var så hård på den här fronten så var man mer eller mindre blind för alla former av rasism. Slaveri och rasism. Alltså det var en återkommande synd i den kulturen under 1700-talet. I vår tid har vi raka motsatsen, eller hur? Det finns stor medvetenhet, stor skam förenad med rasism. Det betyder inte att den inte förekommer, men i offentligheten finns det nog få synder som stigmatiseras, som fördöms så kraftfullt som just rasism. Däremot är ju vår kultur genomsyrad av sexuell omoral. Inte bara så att det förekommer överallt i offentligheten. Det hyllas som en dygd. Så alla kulturer har vad Gamla testamentet kallar för offerhöjder. Synder som är så uppenbara, de är en sån given del i det offentliga livet att man inte ens kan urskilja dem. Man kan inte ens se att det här skulle vara en synd. Det här är bara någonting som alla gör. Det är liksom en integrerad del i våra liv. Och det är ju en av anledningarna, många anledningar till varför det är så värdefullt för oss att vidga våra vyer, att läsa historiska verk så att vi får distans till det som vi själva tar för givet. Därför är det också värdefullt att resa. Men det är inte bara kulturen nu då som har återkommande besetting sins, återkommande synder. Det gäller förstås också oss som individer. Och vi återkommer till, alltså det, när vi som individer kämpar med de här synderna, så innebär det att vi återkommer till en situation. Det här är en situation som vi har upplevt många gånger förut. Vi upplever känslor som vi har upplevt många gånger förut. Rädslor eller ilska eller vad det nu kan vara. Och som gensvar så begår vi samma sorts synd som vi har gjort många gånger förut. Det sker nästan reflexartat. Det går så lätt för oss. Teologen John Currid säger i sin kommentar till Första Mosebok att var och en av oss har, han säger, deeply worn channels of a corrupt nature. Deeply worn channels of a corrupt nature. Att vi har alltså en korrupt natur med djupt utnötta flodfåror. Djupa fåror där våra återkommande synder kan välla fram. Djupa fåror där synden flödar lätt. Vi har alla lekt på sandstranden vid havet. Vi har grävt i sanden och vi har lekt med vattnet, lätt vattnet i olika små kanaler. Och vi har lärt oss att om vi bygger ett sandslott på sandstranden och vi vill ha mycket vatten runt, då måste vi gräva liksom djupa fåror. Det är jätteroligt. Man tröttnar aldrig på det. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Djupa fåror ska det vara. Mycket vatten. Wow! Och detsamma gäller våra hjärtan. Synden finner ju de lägsta platserna, de djupaste platserna, de djupt formade flodfårorna där synden lätt kan flöda fram. Och när den flödar fram så vidgar den fårorna så att den kan flöda ännu lättare. Återkommande synder. Förra veckan fick jag flyga över öknen i den amerikanska västern. Och det var klart väder och jag tittade ner, det är så vackert. Och jag tittade ner från de klippiga bergen, så ser man de uttorkade flodfårorna som leder från bergen. Och det är tydligt att om det kommer lite regn upp på bergen så rinner vattnet ner och man ser lätt hur vattnet kommer att flöda. För att det finns ett, liksom ett grensystem förberett för vattnet. Det har runnit många gånger förut. Har du någonsin hört dig själv säga eller tänka, varför gjorde jag det där igen? Igen! Samma sak. Samma mönster. Du kanske kände dig ensam eller rädd eller arg eller sårad. Och så säger du, jag ska inte göra det här. Men så gör du det igen! Och du säger till dig själv för tusende gången, jag ska inte prata på det här sättet. Jag ska inte skvallra om andra. Eller jag ska inte tala nedvärderande om andra. Jag ska inte gå in på den här hemsidan. Jag ska inte vältra mig i självömkan. Jag ska inte ge rum åt min vrede. Men så känner du dig ensam eller rädd eller arg eller sårad. Och så för tusende gången så låter du synden flöda längs de här utnötta flodfårorna. Bitterhet, ilska, människofruktan, lögn, lusta, girighet, avund. Igen! Och här har vi den stora patriarken Abraham. Abraham, en hjälte i tron. Han hade modet att lämna sitt hem och följa en okänd Gud ut i en okänd värld. Han hade ödmjukheten att låta sin brorson välja vart han skulle gå och därför också var Abraham skulle gå, vart han inte skulle gå. Han hade haft modet att besegra kungar. Han hade haft integriteten att gå till Gud och be för Sodom. Gud, om det bara finns 10 rättfärdiga, kan du skona staden? Men här begår han samma eländiga synd igen. Abraham, har vi inte lämnat det här bakom oss? Kommer du inte ihåg hur Gud om och om igen har tagit hand om dig? Hur Gud om och om igen hållit fast vid sina löften? Abraham, du behöver inte oroa dig. Du behöver inte intrigera och ljuga för att klara dig. Gud tar hand om dig. Ändå är vi här igen. Det är en djupt utnött fåra i Abrahams korrupta natur. Och på samma sätt är det förstås med oss. Det finns vissa synder i våra liv. Säkert är de uppenbara för andra. Om vi inte är väldigt duktiga på att hålla dem hemliga. Men för oss är de är så vanliga att vi knappt lägger märke till dem. Och vi är så vana vid att hitta på ursäkter. Att vi till sist har börjat tro på alla de här ursäkterna. Det är inte mitt fel, hans fel, hennes fel, Guds fel. Omständigheterna, bla bla bla. Men därför är det så viktigt att vi orkar lyssna på varandra. Att det kan finnas någon med friska ögon som säger: hej broder, kan vi prata om det här? Och du orkar höra på det. Vänner, det är det här sammanhanget som jag talar om att vi inte har tid för ytligheter. Det finns något i våra liv som är värre än lidande. Synden leder till helvetet. Och det är när vi börjar ta lätt på synden i våra liv som vi borde börja oroa oss för vårt eget eviga väl. Så hur, vänner, hur ska vi då hantera de här återkommande synderna i våra liv? 4 korta råd. Och jag skulle så gärna vilja... Jag skulle så gärna vilja stanna kvar här i en timme och ge massa grejer. Läs Thomas Brooks Precious Remedies Against Satan's Devices. Där har du liksom 190 olika råd. Här får du 4 korta. För det första, känn igen mönstret. Lägg märke till att du har varit här förut. Du har känt så här förut. Och du tenderar att falla på samma sätt. Känn igen mönstret. För det andra, kom ihåg hur du gick förra gången. Kom ihåg eftersmaken. Kom ihåg tomheten. Kom ihåg bristen på glädje. Kom ihåg hur det gick. För det tredje, inse att du har ett val. Du har verkligen ett val. Det här är viktigt. Du måste inte göra det här igen. Jag vet att det är lätt att återkomma till det vi är vana vid. Och jag vet att du har upprättat, jag har också, att du har upprättat ett helt system av ursäkter. Och jag vet hur svårt det är att bryta mönstret. Men du är inte tvungen att gå dit igen. Det finns en annan väg. Och för det fjärde, kämpa. Och när jag säger kämpa, då menar jag inte ren viljekraft. Du kan nästan inte övervinna någonting i ren viljekraft. Hej, du kan inte börja träna regelbundet i ren viljekraft. Vad klarar vi med ren viljekraft? Lägg av med ren viljekraft, okej. Kämpa smart. Vidta åtgärder. Du måste hitta nya vanor, små saker kanske, liksom nya mönster. Gör saker varje dag, gör konkreta förändringar. Har du problem med att du går in på samma hemsida dag efter dag? Ja, men det finns mjukvaror som hindrar dig från det. Du kan liksom, inte vet jag, installera någonting som skickar varje webbesök till en kompis. Det är åtgärder. Inte bara du och din viljekraft. Du, vad det än är, så kan du sätta upp strukturer som gör det svårare för dig att falla tillbaka i gamla mönster. Blanda in andra. Förklara för andra hur det ligger till. Och låt dem hålla dig ansvarig. Och om du känner att det är nära nu är det kamp här. Ring upp din kompis om det så är mitt i natten och säg, liksom, kan vi prata en stund? Därför att det finns saker som är värre än lidande. Kämpa! Och i allt detta, vänner, tro på Gud. Kom ihåg hur han är allsmäktig att leda dig igenom det här. Sätt ditt hopp till Kristus. Be om den helige andes kraft att besegra synden. Okej, nu har jag lagt massa regler på dig. Och jag vill inte förminska dem. Det är viktigt. Men i allt detta, kom ihåg att du också är frälst av nåd. Du var död i dina överträdelser, men Kristus älskade dig medan du var hans fiende. Han tog din död på sig och i utbyte ger han sitt eviga liv. Enda anledningen att du överhuvudtaget vill kämpa mot synden är att du har fått del av hans uppståndelseliv, att du har fått nya ögon, att du hatar det här gamla livet. Om du är en kristen så betyder det att du är samtidigt syndare och förklarad rättfärdig. En av djävulens strategier att hålla dig kvar i synd är att övertyga dig om syndens storhet. Att det inte är någon mening att liksom vända bort ifrån synden, därför att du kommer ändå falla tillbaka igen och den är liksom oöverstiglig. Nej, nej, nej. Nej, det är lögn. Du är samtidigt syndare och rättfärdig. Guds nåd är en verklig kraft, en förvandlande kraft i våra liv. Så båda de här är verkligheter i våra liv. Rättfärdig, syndare. Men vi hatar det ena. Vi hatar synden. Vi motarbetar synden. Och vi älskar och vi hämtar kraft i det andra. Så upphör aldrig att kasta dig på honom. Kom ihåg hur han tar hand om dig. Titta hur han tar hand om Abraham. Han är ditt hopp. Inte Abraham, Gud. Kristus. Han är ditt liv. Han är din rättfärdighet. Han är din vishet. Han är din kraft. Han är vägen och han är sanningen. Han är allt. Så gå inte under i fördömelse heller. Kan vi hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt? Kämpa på riktigt. Se allvaret. Men gå inte under i fördömelse. Jag går vidare till den fjärde punkten. Upplösningen. Jag kallar punkten för Guds oförstörbara löften. Så Abimelek återlämnar Sara till Abraham. Och så ger han Abraham tre gåvor. Först ger han boskap och tjänare, det är vers 14. Han ger tillstånd att bo var han vill, vers 15. Och 1000 siklar silver, det är vers 16. 1000 siklar, det är en stor summa pengar. Det skulle ta en arbetare 100 år att tjäna så mycket pengar. Jag brukar tänka i Volvo-bilar. När Volvo skulle prissätta sin Amazon så hade man riktmärket att Amazonen ska kosta en årslön för en genomsnittlig inkomsttagare. En årslön, Amazonen. Jag tror att man haft en liknande strategi också senare, men jag är inte så säker på hur det ser ut nu. Och här har vi 100 årslöner. Här får han en gåva som motsvarar 100 nya Volvo-bilar. Det är mycket pengar. Och någonting som är intressant med de här pengarna är att de syftar till Saras upprättelse. Ett offentligt tecken på att kungen inte har rört henne. Vi ska återkomma till varför det är så viktigt. Vad vi ser här nu, klart och tydligt, är oföränderligheten, oförstörbarheten i Guds löften. När Abimelek gjorde fel mot Abraham innebar det förbannelse över Abimelek. Precis som Gud hade sagt i 12 kapitlet. Den som förbannar dig ska jag förbanna. Även om det skedde omedvetet. Även när Abimelek begår en omedveten synd mot Abraham så förbannar Gud honom och hela hans familj. Och när Abimelek gör rätt mot Abraham, till och med när han ger honom mer än han förtjänar, så innebär det omvända. Den som välsignar dig ska jag välsigna, säger Gud. Så Gud botar dem och Abraham blir ett instrument genom vilket Guds välsignelse förmedlas till folken. För det är ju genom Abrahams bön som det här sker. Och lägg nu märke till vad Abraham bad för, vers 17. Vi har inte bönen, vi hör inte hur det låter, men vi ser resultatet. Gud helade Abimelech så att hans hustru och hans slavinnor kunde föda barn igen. Föda barn. Om vi har hängt med i berättelsen om Abraham så vet vi att det här är ett rätt känsligt område. Föda barn. Och vi kan spekulera en smula här. Den sak, det är inte särskilt svår spekulation. Den sak som Abraham önskade mest av allt. Det som han hade bett Gud om tusentals gånger hade Gud aldrig gett honom. Hans fru hade aldrig fått något barn. Trots tusentals böner, Gud hade aldrig gett honom det. Trots tårar, förkrosselse, Gud hade aldrig gett honom något barn. Eller henne något barn. Nu ber han för samma sak för den här hedniska kungen. Han ber en enda gång. Och Gud svarar direkt. Barn. Guds vägar är verkligen outgrundliga. Vi förstår inte varför han svarar på vissa saker men inte på andra. Men vi kan vara säkra på att den här berättelsen som slutar med att kvinnor mirakulöst kunde föda barn, den berättelsen är inte en tillfällighet. Precis här innan berättelsen om Isaks födelse. Och någonting som är viktigt här är att se att Abimelech inte rörde Sara. Varför är det viktigt? Jo, för att Sara snart skulle föda ett barn. Och alla måste förstå att det här inte är Abimelechs barn. Därför är det så viktigt att Sara får den här gåvan på 1000 siklar silver. Det var en offentlig deklaration att Abimelech inte hade rört henne. Alla kunde förstå det. Gud visste att alla behövde se det. Och kanske nu Abraham trodde. Kanske Gud ville att Abraham skulle tänka bara för ett ögonblick. Jag bad en gång att Gud skulle låta dem få barn igen. Och Gud svarade. Kanske jag skulle be en gång till för Sara och mig. Kanske är det nu tid för Guds löfte att uppfyllas. Och låt oss nu fundera på det här i avslutningen. En av de saker som kapitel 20 gör för oss här är att det är ett preludium. Det är liksom en bombastisk inledning till uppfyllelsen av löftet. Abraham riskerade löftet ännu en gång. Men Guds plan kan inte omkullkastas av någonting. Guds plan att ge Abraham och Sara ett barn kunde inte omkullkastas av Abimelech, kunde inte omkullkastas av Abraham eller av Abrahams återkommande synd. För Guds löfte står fast, orubbligt, oförstörbart. Och vem vet vad Gud kommer att göra bland oss här idag? Vi vet inte. Vi har inte samma löften som Abraham har. Men om vi försöker sätta oss in i Saras situation ett ögonblick. Vad tror du att Sara gick och tänkte på under de här veckorna och månaderna hon var hos Abimelech? Hur kunde jag hamna här? Varför är jag här? Jag borde inte vara här. Jag borde vara hos Abraham. Jag borde vara en mamma. Gud har lovat att inom ett år skulle jag vara mamma och klockan tickar. Vad är det som händer? Vad gör jag här? Jag kan inte förstå att allting skulle om inte göras här hos den här främmande kungen. Men det gjorde inte det. Allt skulle vända. Allt som Gud lovade skulle förverkligas. Hur märkligt det än verkade för Sara i den stunden. För Guds löften står fast. Hans löfte att förlåta oss när vi omvänder oss. Hans löfte är att komma nära oss när vi närmar oss honom. Hans löfte är att komma tillbaka för att döma levande och döda. Hans löfte är att frälsa alla de som åkallar Jesu namn. Hans löfte är att verka för alla de som älskar honom och är kallade efter hans beslut. Hans löfte är att göra mer än vi någonsin ber om eller ens kan föreställa oss. Han har lovat, och han har lovat det till oss. Jag ska sluta. En sista tanke här bara. Det är inte svårt att föreställa sig några månader senare i första Mosebok 21 när Isak till sist hade fötts. Abraham håller honom i sin famn efter decennier av väntan. Gud höll fast vid sitt löfte. Och det är lätt att han tänker sig att han tittar på den här pojkens ansikte och säger: Isak, enda anledningen att du finns är Guds nåd. Jag var på väg att förstöra allting för 17 år sedan med Ismael. Jag var på väg att förstöra allting några månader senare med min lögn för Abimelek. Om Gud hade låtit mig göra på mitt sätt så hade jag förstört allting. Mina tankar och mina planer skulle ha förstört allting. Du skulle inte ha funnits. Men Guds tankar är högre än mina tankar. Och Guds vägar är högre än mina vägar. Hans nåd är orubblig och därför finns du. Älskade vänner, låt oss kasta oss på Guds nåd. Vi går igenom olika omständigheter och lidanden och vi vet smärtsamt väl hur vi kan känna oss förvirrade och överväldigande. Och det kan se omöjligt ut, men Gud kommer att leda oss igenom. Han kommer inte att liksom leda oss igenom utan smärta, vi har inget sånt löfte. Men han kommer att leda oss igenom, för han är trofast, alltid trofast. Låt oss be. Så ber vi himmelske fader att du tillämpar den här berättelsen in i våra liv. Att du sänder den helige ande som får fortsätta att undervisa oss. Som får fortsätta att verka in det här i våra hjärtan. Och jag ber för var och en som har samlats här idag. Oavsett om den här personen, de här personerna känner dig eller inte. Du vet var vi alla befinner oss. Du vet den som behöver höra liksom för första gången trons röst inom sig själv. För första gången helt och fullt kasta sig på Kristus. Du vet den som behöver påminnas. Som har gått många år tillsammans med dig. Och som behöver påminna oss om att dina löften står fast. Fader, öppna våra ögon så att vi kan se storheterna. Allvaret i synden och det relativa mindre allvaret i lidandet. Fader, låt oss inte gå vilse när vi navigerar genom livet, utan låt oss få hålla fast vid dig i allt. Bevara din församling. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.